Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I 2020, efter en rad uppmärksammade rasistiska händelser, anordnades det hundratals protester och demonstrationer i USA och världen över. Den utlösande faktorn är George Floyds död, som filmades och fick viral spridning världen över. I filmen ses polismannen Derek Chauvin sätta sitt knä mot Floyds nacke under 8 minuter och 46 sekunder, medan Floyd ber för sitt liv. Floyds sista ord blir "I can't breathe." Efter det att videon av incidenten fått spridning och väckt stora protester åtalas Chauvin för dråp och hans tre kollegor som närvarade under händelsen åtalas för medhjälp till dråp. Black Lives Matter ordnade och deltog i flera protester i USA och globalt från den 30 maj 2020 där de sista scenerna ur George Floyds liv iscensattes i stor skala. Vid dessa protester la sig en del av aktivisterna ner på gatorna och ropade ut Floyds sista ord "I can't breathe", medan andra marscherade med skyltar och plakat. Trots att dessa protester är globala och anordnades av olika aktivistnätverk och organisationer har Black Lives Matter-rörelsen kommit att förknippas med alla protester oavsett plats. Men jag kommer att berätta om var det hela började. Jag kommer att börja med att berätta om Trayvon Martin, en 17-årig pojke som sköts till döds i Sanford, Florida den 26 februari 2012. Trayvon föddes den 5 februari 1995 i Miami, Florida. Han var framförallt uppväxt med sin mamma men hade en god och nära relation till sin pappa. Trayvon var egentligen precis som vilken annan tonåring som helst. Han skötte skolan, han jobbade extra på fritiden, men så började tonårshormonerna kicka in. Han började strunta i skolan och hans betyg gick stadigt neråt. Han började att umgås med kompisar som inte hade så bra inflytande på honom och en dag fick Trayvon sin ryggsäck genomsökt i skolan och man finner en tom påse som innehåller resterna av cannabis. Han blev hemskickad och avstängd från skolan i 10 dagar. Trayvons pappa kör ner den cirka 4 timmar långa bilfärden ifrån Sanford till Miami för att prata med Trayvon och hans mamma. De kommer tillsammans överens om att Trayvon ska följa med honom tillbaka till Sanford för att vara där under sin 10 dagar långa avstängning ifrån skolan. De 2 veckorna går bra. Far och son får ovärdelig kvalitetstid med varandra. De pratar om Trayvons skolgång och att han måste bryta med sitt dåliga umgänge. Det blir helg. Sista helgen innan Trayvon ska åka tillbaka till Miami. Trayvons pappa ska på lördagskvällen gå på en födelsedagsfest. Trayvon är också bjuden, men han vill stanna hemma och titta på en basketmatch. Trayvons pappa beger sig mot festen och lämnar Trayvon själv i radhuset i det grindade samhället. Han återvänder hem igen vid 22:30 tiden på kvällen och då står tvn fortfarande på. Trayvon är ingenstans i huset, så hans pappa ringer honom men får inget svar. Han tror att Trayvon har gått på bio istället för att titta på basketmatchen, för Trayvon känner ingen i Sanford, så det är ingen annanstans han skulle kunna vara. Pappan fortsätter att ringa till hans telefon, men till slut så slumrar han till och sover för natten. Men så fort han vaknar på morgonen så springer han upp för att kolla till Trayvons rum, men sängen är fortfarande bäddad och tvn är fortfarande på. Trayvon sitter i soffan hemma hos sin pappa. Han ska se en basketmatch medan hans pappa är på en födelsedagsfest. Han blir sugen på något att äta medan han tittar. Så han går ut i köket för att se om det finns någonting att snacka på. Men det finns ingenting han är intresserad av i skafferiet. Men det är en stund kvar tills att matchen börjar. Så han bestämmer sig för att bege sig bort mot närbutiken för att köpa godis. Han drar på sig sin mörkgrå hoodie och knyter sina nya vita Air Jordan sneaker och beger sig ut i kvällen. Det har hunnit bli mörkt ute och det regnar. Trayvon drar upp luvan och går med huvudet nerböjt på vägen mot butiken. Han passerar radhus och villor medan han pratar i telefon med en barndomsvän. Klockan blir 18.30 samtidigt som Trayvon går in i butiken för att välja ut vad han ska köpa. Det blir en påse Skittles och en flaska iste. Han påbörjar promenaden hem, fortfarande pratandes i telefon med sin barndomsvän. När han når det grindade samhället tilltar regnet allt mer och Trayvon bestämmer sig för att gå över en av grannarnas gräsmattor och gena mellan husen istället för att följa kvarterets trottoar. Samtidigt så sätter sig George Zimmerman, områdets självutnämnda säkerhetsvakt, sig i sin bil för att åka iväg. Han har sin bil parkerad ett stenkast från grindarna till området. Han ser Trayvon komma gående och blir misstänksam som så många gånger förut när någon svart person rör sig i kvarteren innanför grindarna. Han beslutar sig för att ringa polisen. Trayvon ser att George stirrar på honom och han säger detta till sin vän han har i telefon. Vännen säger att han ska sticka därifrån och det gör Trayvon. Han väljer att springa därifrån.
Hey, we've had some break-ins in my neighborhood, and there's a real suspicious guy. It's Retrieview Circle. The best address I can give you is 111 Retrieview Circle. This guy looks like he's up to no good, or he's on drugs or something. It's raining, and he's just walking around looking about.
Okay, and this guy, is he white, black, or Hispanic?
He looks black.
Did you see what he was wearing?
Yeah. A dark hoodie, like a gray hoodie, and either jeans or sweatpants and white tennis shoes. He's here now. He was just staring.
Oh, he's just walking around the area?
At all the houses.
Okay.
And now he's just staring at me.
Okay. He said it's 1111 Retrieview or 111?
That's the clubhouse.
That's the clubhouse. Do you know what the... He's near the clubhouse right now?
Yeah, now he's coming towards me.
Okay.
He's got his hand in his waistband. And he's a black male.
Okay. How old would you say he looks?
He's got a button on his shirt. Late teens.
Late teens, okay.
Mm-hmm. Something's wrong with him. Yep. He's coming to check me out. He's got something in his hands. I don't know what his deal is.
Okay, just let me know if he does anything, okay?
Get an officer over here.
Yeah, we got him on the way. Just let me know if this guy does anything else.
Okay. These assholes, they always get away. Yeah. When you come to the clubhouse, you come straight in and make a left. Actually, you would go past the clubhouse.
Okay, it says on the left-hand side from the clubhouse?
No, you go in straight through the entrance, and then you make a left. You go straight in, don't turn and make a left. Shit, he's running.
He's running? Which way is he running?
Down towards the other entrance of the neighborhood.
Okay, which entrance is that he's heading towards?
The back entrance. Fucking
are you following him?
Yeah.
Okay, we don't need you to do that.
Okay.
Alright, sir, what is your name?
George. He ran.
Alright, George, what's your last name?
Zimmerman.
And George, what's the phone number you're calling from? Alright, George, we do have him on the way. Do you want to meet with the officer when they get out there?
Yeah.
Alright, where are you going to meet with them at?
If they come in through the gate, tell them to go straight past the clubhouse. And, straight past the clubhouse and make a left. And then they go past the mailboxes. You'll see my truck.
Okay, what address are you parked in front of?
I don't know. It's a cut through, so I don't know the address.
Okay, do you live in the area?
Yeah.
What's your apartment number?
It's a home. Oh, crap, I don't want to give it out loud. I don't know where this kid is.
Okay, do you want to just be with them right near the mailboxes, then?
Yeah, that's fine.
All right, George, I'll let them know to meet you with you out there, okay?
Actually, could you have him call me, and I'll tell him where I'm at?
Okay, yeah, that's no problem.
You need my number, or you got it?
Yeah, I got it.
Yeah, you got it.
Okay, no problem. I'll let them know to call you when they're in the area.
Thanks.
You're welcome.
han letar ju efter fel som han, ja, Trayvon kan ha göra liksom.
Ja. Det framgår senare att George har ringt polisen 46 gånger på grund av att svarta har rört sig i området.
Va? Mm.
I USA använder man ett skällsord, coon, till mörkhyade människor.
Okej. Okay.
Jag tror inte du hörde det här, men han säger fucking coon.
Jag tror han sa fucking kid.
Ja, nej, eller fucking coon. Där, hör du det?
Fucking coon.
Mm. Mm. Så. George följer efter den nu springande Trayvon. Trayvon fortsätter på den genväg mot sin pappas hus som han redan hade planerat att gå. Trayvons vän säger åt honom att springa, men Trayvon tror att han har skakat av sig mannen. Men det ska visa sig att det har han inte gjort. George kan området bättre och tar en annan genväg mellan längorna med radhus och genskjuter Trayvon precis innan längan med radhus som hans pappa bor i. Det uppstår en konfrontation och Trayvon frågar George varför han följer efter honom. Då hör vännen i telefonen en hårt flåsande man komma närmare Trayvon och frågar honom vad han gör här. George kommer ännu närmare Trayvon och nästa ord ur Trayvons mun är släpp mig, rör mig inte. Sen bryts samtalet av okänd anledning. Vad som sägs och händer här kommer vi aldrig få höra Trayvons sida av. Endast George och det boende i området som endast har ljudet av tumult och två personer som brottas. Vi vet att Trayvon och George brottas och sedan skjuter George Trayvon med två skott varav ett träffar Trayvon mitt i bröstet. Bara sekunder senare så anländer polis till platsen. Då står George Zimmerman med händerna i luften och Trayvon ligger på mage med sina armar under sig på gräsmattan. Polisen springer genast fram till Trayvon och vänder på honom. Han känner ingen puls och påbörjar hjärt- och lungräddning. När han blåser luft i Trayvons lungor så hör han ett tydligt bubblande ljud. Så polisen vet direkt att skottet gått igenom hans lunga och luften pyser ut. Han gör sitt bästa för att täppa till hålet för att få luften att stanna kvar i lungorna, men det är inte tillräckligt. 17-åriga Trayvon är död. Han ligger död på gräsmattan, bara ett par meter ifrån sin pappas hem. George Zimmerman får sätts i handklovar och hans pistol tas i beslag. Han tas med in på polisstationen för ett förhör som varar drygt en timme och han spenderar totalt 5 timmar på polisstationen innan han får åka hem. Han hävdar att han avlossade de 2 skotten i självförsvar. Han kände sig hotad till livet och hävdar att Trayvon under tumultet som uppstod när de brottades har använt trottoaren som ett dödligt vapen. Så George var tvungen att dra fram sin pistol och skjuta Trayvon, vilket är självförsvar under lagen Stand Your Ground. Detta är något som godtas av polisen och det dröjer fram till den 20 mars innan en utredning påbörjas. Det finns så pass mycket oklarheter kring dödsfallet av Trayvon att fallet går till domstol den 11 april. Det framkommer under rättegången att George har ringt polisen 46 gånger under det senaste året för att rapportera om svarta män i området. Och när polissamtalet som George ringer till polisen saktas ner och analyseras så hör man att han slänger ur sig fucking coon. Rättegången pågår i 24 dagar och den 13 juli 2012 meddelar juryn efter 16 timmars överläggande att de finner George Zimmerman not guilty. Det går inte att avgöra vad det var som hände minuterna innan Trayvon blev skjuten eller vem det är som skriker efter hjälp i bakgrunden av grannarnas 911-samtal. Så juryn går på Georges historia, att han sköt 17-åriga Trayvon Martin i självförsvar och blir därmed friad från åtalet. Mm. Jag känner din frustration och jag känner det också. Jag vill tillägga att efter att ha lyssnat på intervjuer med jurymedlemmarna så de är själva, eller ett par stycken av dem i alla fall, är själva inte nöjda med utfallet. De ansåg att lagen är så dåligt utformad att det inte går att få igenom en fällande dom. Och även rättsexperter som har granskat fallet har ställt sig frågande till lagstiftningen. Då man kan konkret säga att person A har dödat person B, men man kan inte bevisa att person A haft uppsåt att begå ett mord. Så då kan man inte fälla honom för mord.
Nej, okej. Okay. Men det första jag tänker på, det är att han George säger att det var ju självförsvar. Men det är ju han, i det här röstsamtalet vi hörde, så säger polisen don't follow him.
Precis.
Om han bara hade stannat där han var så hade ingenting hänt.
Exakt.
Varför
exakt.
Ska han följa efter? Alltså då hade man ju också blivit rädd om jag var Trayvon och någon gubbe följde efter mig.
Jag har ju blivit svinrädd och sprungit för livet.
Varför följer han ens efter? Han har liksom, han har ju muckat gräl typ. Ja,
precis. Så det alltså... Han hade för avsikt att springa efter honom. Det jag menar, vad tänkte han skulle hända sen när han väl träffar på honom? Alltså,
nej, alltså jag tycker det, jag blir så arg och att han får gå fri. Alltså. Mm-hmm.
Och sen, inte nog med det. Efter rättegången så auktionerar George Zimmerman ut pistolen som han sköt Trayvon med för $250,000. Och vet vad han ska använda de pengarna till? Mm. Han ska starta en vapenbutik där inga muslimer är tillåtna.
Alltså. Mm-hmm. Och vem köpte den här pistolen för 2,5 miljoner?
Jag vet inte. Jag vet inte. Det här är ju bra i alla fall. Jag hittade att under 2016 så satt George Zimmerman på en restaurang i Florida och han skröt om hur han hade skjutit Trayvon till döds och att han kom undan med det. Men en gäst vid bordet bredvid hörde det här och han blev vansinnig. Så han ställde sig upp, gick över till George Zimmermans bord och gav honom ett knytnävslag rätt i ansiktet.
Bra!
Mm, den var nice. Mm. Och sen en fruktansvärd twist i det här också. Under 2020, så det är bara ett par månader sedan, så har George Zimmerman lämnat in en stämningsansökan på $100 miljoner mot Trayvons familj. Och hävdar att familjen har använt sig av falska vittnen under rättegången.
Alltså han ska vara glad att han ens blir friad.
Precis. Det är sjukt, det är så jävla sjukt.
Men och att han liksom, wannabe vakt eller vad han nu var. Att han ens tror att han har rätten att följa efter folk. Ja. Ringa upp, han har sett 46 svarta män i området. Alltså va? Ja. Sköt ditt egna jävla liv.
Ja, precis. Och det här med, han säger ju i början av samtalet att det har skett inbrott i området. Det är inte sant för det finns inga, det är ingenting som polisanmälts i alla fall.
Nej.
Så att det finns
han,
inga.
Han är ju ute på vägen och letar, vem ser lite misstänksam ut?
Ja,
där går en ung kille. Mm, alltså vad precis. Är han för hot? Han är en ung kille.
Ja, precis.
Okej, man har gått runt med en kniv i vädret, då fattar jag.
Mm.
Men nu han har gått runt med iste och en skittelspåse liksom.
Precis.
Och jag blev så upprörd.
Ja, det blev jag med. Och det blev ju befolkningen i USA också. Framförallt den svarta befolkningen. För det här friandet slog ner som en bomb i USA. Och protester utbröt. På sociala medier och framförallt på Twitter så börjar man nu använda hashtaggen Black Lives Matter för att uppmärksamma då en ny aktiviströrelse som belyser rasprofilering, orättvisan för svarta i det amerikanska rättssystemet och polismorden på svarta i USA. Men rörelsen fick inte nationell eller internationell uppmärksamhet förrän 2014 efter protesterna i Ferguson och i New York som arrangerades efter att de obeväpnade svarta männen Michael Brown och Eric Garner dödats av poliser. Och Eric Garner kommer ju du prata om alldeles strax. Men Michael Brown, han var en 18-årig pojke i Ferguson, Missouri. Vad som egentligen ledde fram till hans död är lite oklart. Polisen säger en sak och vittnena säger en annan. Det enda vi vet med säkerhet är att Michael springer ifrån en polis. Polisen ropar på honom att han ska stanna. Michael gör det. Han håller händerna upp i luften och han vänder sig mot polisen. Och då tömmer polismannen hela sitt magasin i Michael Brown. Alla skotten tar i Michaels framsida. Michael dör direkt, mitt på gatan i ett bostadsområde. I efterhand har polisen hittat på att han skulle vara misstänkt för stöld av cigarrer i en butik i närheten. Och polisen blir inte ens åtalad.
Och jag fattar inte det här, att man tömmer sitt magasin.
Mm, nej. Vi har ju en amerikansk vän och han berättade det att amerikansk polis tränas i att när de skjuter ska de tömma hela magasinet.
Varför det?
Jag vet
inte. Då är det ju syfte att döda.
Ja.
En polis skulle aldrig döda.
Ja, och alla skotten var ju överkroppen. Det var flera i överarmen. Det var uppe på... vad ska man säga, strax över pannan, alltså i sidan av huvudet och i bröstet. Så allt var ju riktat upp.
Och alltså för att man har För att man är misstänkt för att ha, vad var det, stulit cigarrer?
Cigarrer. Men det här var ju inte någonting, alltså det här har de fabricerat i efterhand. Han var inte misstänkt för att ha stulit cigarrer. Det var någonting de hittade på någon dag senare. För att det finns en övervakningskamera ifrån en butik där Michael har varit i. Men det har fabricerats i efterhand, 100%. I augusti 2014 organiserade Black Lives Matter-anhängare rörelsens första nationella protestmarsch som kallades Black Lives Matter Freedom Ride med sikte på Ferguson, Missouri. Mer än 500 aktivister anlände till Ferguson för att delta i dessa fredliga demonstrationer. Black Lives Matter-gruppen var det mest synliga aktivistnätverken som deltog i marschen och blev efter detta betraktat nationellt i USA som en symbol för en växande rörelse för en svart persons rättigheter.
Mm. Så det var typ där det började? Eller där det blev, ja, stort liksom?
Precis, precis. Det skapades av 3 svarta kvinnor efter Trayvons mord. Mm. Sen fortsatte det med Michael Brown. Och sen Eric Gardner.
Det är den 17 juli 2014, alltså nästan exakt 6 år sedan idag. Och Eric Gardner står på en gata i New York City utanför en sminkbutik när några poliser börjar prata med honom. De anklagar honom för att sälja cigaretter styckvis skattefritt, och detta är ju olagligt. Men Gardner står upp för sig själv och han menar att han har inte gjort något fel. Och när en av polismännen rör vid Gardner drar han bort sin hand och säger: "Don't touch me, please." Det är nu som 4 polismän brottar ner Gardner. En av polismännen vid namn Daniel Pantaleo tar strypgrepp om honom, sätter handfängsel bakom ryggen när han ligger med magen mot asfalten. Pantaleo trycker Garners huvud ner i backen med hela sin kroppstyngd, samtidigt som Gardner säger: "I can't breathe."
The arrest was captured by a cell phone camera. Within seconds, Officer Daniel Pantaleo had wrapped his arms around Garner's neck. Garner's cries of "I can't breathe" 11 times are among the last words he spoke before his death.
Man har räknat antalet gånger Garner klart och tydligt säger "I can't breathe" till hela 11 gånger. Och ingen av de 4 polismännen reagerar något större på detta. Det är först när Garner blir medvetslös som de vänder honom till sidoläge för att han ska få in mer luft i lungorna. I 7 minuter ligger han medvetslös mitt på trottoaren i New York City, fortfarande med handfängsel bakom ryggen, innan ambulansen kommer till platsen. En timme senare dödsförklaras Eric Garner på sjukhuset. Eric Garner är en stor och kraftig afroamerikan som blev ynka 43 år. Han var pappa till 6 barn och 3 barnbarn. Hans yngsta barn var bara 3 månader gammal. Han är van att bli stoppad av polisen. Det har hänt så många gånger tidigare, men nu var det den sista. De var 4 polismän mot 1. Han hade inget vapen, han var inte aggressiv och han gjorde inget olagligt. Han bara stod där. Allt detta filmas av en person som gick förbi när poliserna började argumentera med Garner. Och i videon får man se hur polismännen agerar. Och ja, alltså jag kan inte fatta anledningen till att de gör som de gör. Garner var väldigt överviktig och att bara låta honom ligga på marken utan handfängsel hade räckt. Alltså han hade inte orkat ta sig upp. Men ändå ska poliserna ta strypgrepp, de ska trycka hans ansikte ner i marken, de ska sätta handfängsel samtidigt som han ligger på mage med 4 polismän runt omkring sig. Pantaleo, som var polismannen som agerade mest våldsamt, blir av med sitt vapen och sitt polismärke och får en begränsad tjänst. Det blir rättegång och i 2 månader pratar juryn ihop sig om sitt beslut. Beslutet blir att Pantaleo går fri. Efter att detta kom fram har det demonstrerats överallt. Demonstranterna använder sig av orden "I can't breathe" för att visa att det är Eric Garner som de vill stå upp för. Och det är väldigt många som blir arresterade av polis under demonstrationerna och det väcker mycket känslor. Black Lives Matter tas upp och man uppmärksammar andra fall där svarta blivit oskyldigt dödade eller skadade. Garners familj stämmer New York City och polisen för felaktig dödsdom på $75 miljoner. De får $5.9 miljoner, men Garners familj är inte nöjda med detta. Det har även kommit ut att Pantaleo fått flera olika klagomål och individuella anklagelser emot sig tidigare. Han gjorde sig skyldig till en av 14 anklagelser och förlorade några ynka semesterdagar.
Nej, men skojar du?
Nej. 2019 så avslutas Pantaleos anställning hos New York Police Department. Men det är i princip allt han förlorar i detta.
Och det här hände 2014, va?
Ja. Så han fick jobba kvar i 5 år. Han fick en begränsad tjänst. Men det är allt. Och några semesterdagar mindre, liksom.
Han har dödat en man för att han misstänker att den här mannen har snuvat staten på 3 cent, liksom.
Och det finns, alltså, går man in på YouTube och söker på Eric Garner så kan man ju se hela händelseförloppet. Och det, alltså, de är så aggressiva mot honom. Och han bara står där, han säger liksom, alltså Eric Garner pratar väldigt mycket så här, I haven't done anything wrong. Och, alltså han är väldigt lugn. Men ändå till slut ser man bara hur de hoppar på honom. De fäller, alltså han ramlar in mot skyltfönstret och de bara ligger på honom och... Alltså det, de tar i med så mycket övervåld. Det är helt sjukt.
Ja. Jag förstår inte det. Och när en man säger, eller en man, en person säger, jag kan inte andas, jag kan inte andas. Hur kan de inte reagera? Hur kan polisen inte reagera? Varför lägger de inte honom på sidan? Varför i helvete sitter de ovanpå honom när han ligger på trottoaren?
Och det är att han ligger på mage på trottoaren.
Ja.
Och sen han är jättekraftig.
Ja.
Han har handfängsel.
Ja.
Alltså inte ens en vältränad person kan komma upp ifrån magläge med handfängsel bakom ryggen.
Nej.
Och tänk då han, jag tror att han vägde alltså 170 kilo eller något sånt. Alltså han var väldigt stor.
Ja.
Alltså de hade inte ens behövt ha handfängsel på honom.
Nej.
De hade kunnat liksom hålla hans händer bakom hans rygg. Han hade inte kunnat göra någonting.
Nej. Och att sen att polisen i USA inte lärt sig någonting av den här jävla händelsen. Att de fortsätter att göra så här mot folk hela tiden. Och det var ju detta George Floyd också dog av.
Nej, och jag är bara så tacksam att det är någon som filmar. Ja. Alla de här grejerna vi pratar om har ju blivit filmade på ett annat sätt.
Ja. Där ligger en dokumentär på Netflix som heter Cop Watchers.
Mm.
Det handlar om... att de filmar gripanden av mörkhyade i USA just för att sånt här ska dokumenteras. Den är jättebra. Mm. Den kan man se om man är fortsatt intresserad av ämnet. Där är hur mycket som helst.
På Netflix?
På Netflix, jajamän. Cop Watchers.
Mm. Den 14 maj 2010 i Detroit Eastside skjuts den 17-åriga Jerion Blake till döds. Polisen misstänker afroamerikanen Chauncey Owen för detta och man häktar honom i hans frånvaro. 2 dagar senare, alltså den 16 maj 2010, gör polisen ett tillslag i ett hem där man tror att Owen gömmer sig. Polisen, med hjälp av ett SWAT-team, gör detta tillslaget. Och det som är lite extra speciellt är att just detta SWAT-teamet gör en reality-serie som heter The First 48, som gjort 19 säsonger. Det görs än idag, vad jag har förstått som.
Och jag har aldrig hört talas om det.
Nej, det är inte jag heller. Så detta tillslag blir ju såklart filmat av ett filmteam. Men det som händer det är att i hemmet så ligger 7-åriga Ayanna Jones och sover på soffan medan hennes farmor sitter jämte och tittar på tv. Klockan är strax efter midnatt. De har ingen aning om att det står ett helt team utanför huset med dragna vapen. SWAT-teamet kastar in en granat i huset och den tar eld i Ayanna som ligger på soffan. SWAT-teamets ledare heter Joseph Weekly och han går först in i huset och bara någon sekund efter att granaten landat i huset avlossar han ett skott. Skottet träffar Ayanna i nacken och hon dör. Tillslaget som var till för att hitta den gömda, misstänkta mördaren Chauncey Owen slutar med att de hittar honom på övervåningen. Weekly ropar på sitt team att arrestera farmor. Hon ska drogtestas och hon häktas i några dagar. Detta är vad jag har hittat om detta tillslaget. Men det finns 2 olika sidor av detta såklart. Enligt Weekly så har han tagit sig in i huset. Och där ska farmor ha försökt få tag i hans vapen för att få vapnet att avlossas. Kulan gick mot Ayanna och den råkade döda henne. Och jag citerar Weekly nu. A woman inside grabbed my gun. It fired. The bullet hit a child. Och det är därför farmor arresteras och ska drogtestas. För det är vad han menar har hänt. Liksom.
wow, jag tror inte på det överhuvudtaget. Det låter så jävla osannolikt så det finns inte.
Mm. Varför skulle hon vilja att vapen skulle avlossas? Ja. Liksom?
Hon borde ju vara fokuserad på att hennes barnbarn brinner.
Du ska få höra Ayanas farmors version.
Ja.
Och den är att hon räcker sig efter Ayana för att hon har tagit eld av granaten som kastades in i huset. Och hon säger att hon aldrig rörde någon människa eller någon polis. Så du hade ju rätt där, hur hon uppfattade det.
Mm.
Weekly anklagas för ofrivilligt mord och hänsynslöst skjutande med vapen. Men rättegången slutade som ogiltig. Och den togs upp igen, men då anklagades han endast för hänsynslöst skjutande med vapen. Men det ogillades igen. Och 2015 så säkerställde en åklagare att det inte skulle bli några fler rättegångar mot Weekly och han förklarades fri från alla anklagelser. Men en sak som kom fram i de här rättegångarna som hölls mot Weekly, det är att det fanns aldrig några fingeravtryck av farmor på vapnet. Och det var ju en stor lättnad för Ayanas familj att kunna bevisa att det han säger, det hände liksom aldrig.
Men han fälls inte för det.
Nej.
Så jävla vidrigt.
Mm. Och detta sändes som en reality liksom. Och den här farmor, hon vittnar i en av rättegångarna och det berör verkligen. Alltså hon verkligen säger vad hon tycker och tänker och är jätteledsen. Weekly som sitter i rättegångssalen, han rör inte en min under tiden som hon pratar. Och jag ska spela upp lite från hennes vittnesmål nu.
I'm laying there screaming, asking somebody to help my granddaughter. Because he just shot her in the head. And he wouldn't need the help when they turned on the light and seen that she had been shot and killed out the house.
Emotional Myrtilla Jones wails on the witness stand this afternoon during the retrial of Detroit police officer Joseph Weekly. He's accused of involuntary manslaughter in the death of Jones's 7-year-old granddaughter, Ayana. It happened in May of 2010 during a raid on a Detroit home as police were searching for a murder suspect. Jones says she was on one end of the couch and Ayana was sleeping on the other end of the couch closest to the front door when Weekly entered first and instantly fired his gun, hitting Ayana in the head, killing her.
Why you do it? Please tell me why you come in my house like this.
Weekly's defense has been that Jones lunged at him and hit his gun, causing him to accidentally pull the trigger. Listen as she defended herself and lashed out at Officer Weekly.
You killed my grandbaby. You killed her and you try to blame me. You know I never touched you, Mr. Weekly. You know I never touched you. You know you wrong. She was only 7 years old. She was only a baby.
Ja, det hör man ju. Hon säger att du försökte skylla detta på mig liksom.
Ja, och alltså det är, man hör knappt vad hon säger för att hon är så jävla ledsen.
Mm.
Man kan gå in och se det här klippet på YouTube. Hela hon utstrålar ju smärta och tårarna bara rinner.
Alltså jag ryser när jag tittar på detta.
Ja, det gjorde jag med. Jag ryser och jag blir på riktigt illamående.
Mm.
Och han bara sitter där.
Jag vet, man får ju se hans, de klipper ju in hans ansiktsuttryck och han bara liksom sitter där liksom.
Ja.
Weekly tas ifrån sin tjänst efter mordet på Ayana. Men 5 år senare får han komma tillbaka. Men han jobbar i begränsad tjänst från och med nu. Och
precis som Merrick Garner.
Ja, de får inte vara ute på gatan, har jag uppfattat som. Okay. Och jag tror att Weekly fick någon tjänst som kriminalare eller något sånt. 2019 så får Ayanas familj 8,25 miljoner dollar efter skjutningen ifrån Detroit City. En liten tröst kanske.
Ja.
En liten teori som jag hittade, det är att många tror att det här SWAT-teamet agerade för impulsivt på grund av reality-serien som spelades in samtidigt.
Det var min tanke också.
Mm. Alltså att kamerorna gjorde att man agerade impulsivt för att få bra tv liksom. Mm. Och det, alltså, när jag läste detta så kände jag bara, det känns väldigt sannolikt att det är så.
Mm.
För att man kan också se det på YouTube från det här de har filmat då, att man ser hur de kastar in en granat. Och den liksom sprängs, eller om man säger. Och sen bara hör man ett skott direkt efter. Så han har ju inte ens kunnat se vad som har hänt när han har kommit in. Han har bara gått in och boom, skjutit.
Mm.
Om vi tar oss 4 år framåt så kommer vi till 2014. Mm. Och den 5 augusti ringer en man till polisen. Och så här låter deras samtal.
I'm at the Beaverkick Walmart. There's a gentleman walking around with a gun in the store.
Is he got it pulled out?
Yeah, he's like pointing at people.
De två polismännen, Sean Williams och David Darko, tar sig till Beaver Creek Walmart som är ett shoppingcenter. Williams skjuter mannen med 2 skott. 1 tar i armen och 1 tar i bröstet. Och mannen dödförklaras på sjukhuset lite senare. Mannen som skjuts är den 22-åriga afroamerikanen och tvåbarnspappan John Crawford. Och som tur är finns det videoövervakning i butiken. På videon ser man att Crawford går runt i butiken och pratar i telefon samtidigt som han håller i pistolen som är upppackad ur sin förpackning. För detta är en luftpistol som var på rea som man alltså kunde köpa i den här butiken som han var i. Det är alltså en, alltså han är i en butik där de säljer.
Ja. Han går runt med en vara i handen med andra ord.
Ja, precis. Mm. Och inte en enda gång ser man honom rikta vapnet mot någon, vilket mannen som ringer in det här samtalet säger att han gör. Och man kan se andra människor i butiken. Men ingen av dem verkar vara rädda för Crawford. Och det skulle de ju ha varit om detta var en riktig pistol, tänker jag.
Ja, och om han på riktigt skulle gått runt och riktat den mot folk.
Då skulle det ju bli liksom kaos där inne. Men ja, alla går runt och tittar på sina varor. Och man ser sen på videon att poliserna rusar in, skjuter mot Crawford och han faller till golvet. Och det första jag tänker, det är ju hur svårt är det att prata med Crawford om man är en polis. Alltså de hade ju kunnat skrika in, släpp vapnet.
Precis.
Men de bara rusar in och skjuter. Williams tas bort från sin tjänst under tiden som undersökningen görs av detta. Men ingen av polismännen blir dömda. Och när allt lades ner så återgick han till sin vanliga tjänst igen.
Jag får lite, vad heter han, Erik? Torell heter han i efternamn, men heter han Erik Torell?
Ja.
Jag får lite feeling av det. Att polisen bara skjuter. Mm.
Och det var också ett leksaks... Eller där var det ju en riktig leksakspistol.
Ja.
Här var det ju en luftpistol.
Ja,
men,
precis.
Alltså, ja.
Men det, jag menar, har inte butiken ett fucking ansvar där att behålla de här, den här typen av varor i sina förpackningar så det här inte händer?
Men detta var ju, den var på rea så då har de packat upp den för att typ visa den. Men då kanske man ska sätta någon kedja på eller någonting.
Ja, jag vet. Ja.
Ja, men just det, och ropa att vi misstänker att du har ett vapen, eller vi ser att du har ett vapen, släppte, eller någonting. Ja. Men vad jag har förstått nu så var det väldigt svårt att bedöma hur allt hade gått till. Så åklagaren skulle behöva bevisa att antingen att polismännen var rädda för sina liv eller att bli skadade och därför agerade de i självförsvar. Eller att de avsiktligt ville skada Crawford. Och åklagaren kunde inte bevisa något utav det och därför frias de. Crawfords mamma har stämt både Walmart, Beaver Creek City och polismännen. Och i år så fick hon 1,7 miljoner dollar.
Är det alltid liv värt?
Mm. Och jag har skrivit här summering av mina 3 fall. Ja. Och det jag kom fram till är att ingen av dem som jag har pratat om har blivit dömda. Alla har blivit fria.
Ja.
Och det är väldigt vanligt i just det här Black Lives Matter.
Mm.
Och det är det som är så sorgligt. Det är som att om jag fattar att det är då man känner att okej, våra liv var inte värda något.
Nej, precis.
Det är liksom ett mord som har begåtts. Och det är skitsamma. Och det ska vara de som skyddar oss.
Jag tycker det här är ett fruktansvärt ämne. Och jag tycker det pratas alldeles för lite om det. Om ni har något mer att tillägga så får ni jättegärna göra det. Skicka ett meddelande till oss. Antingen på Instagram eller våran mail. Vi heter dosnack-podcast på Instagram och dosnack-podcast@hotmail.com. Det här ämnet får inte bara ebba ut. Prata om det. Var inte rädd för att prata om det. Och
skriv till oss.
Så hörs vi igen nästa vecka. Hejdå!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.